Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Josef, hur känns det att vara här?
Nervös.
Känns bra.
Du ser jättenervös ut.
Mm.
Är det?
Nej.
Gud vad du spelar cool nu. Innan han bara, vad ska ni säga? Vad ska ni säga?
När du pratar så måste du måste artikulera lite.
Ja, exakt. Och du får inte vara så här seg.
Artikulera.
Jag vet att du är en chill människa, men...
För att när man, kolla, när man ser dig, när man pratar med dig, då kan man fatta vad du säger. Men ibland,
du vann vid YouTube.
Jag ska, prata så här, eller?
Ja, men också att du inte är så här... Vi säger typ att vi frågar en fråga, att du inte är så här... Fattar du vad jag menar?
Det där är så jag.
Ja, för du kan inte göra... Alltså, normalt när det är typ YouTube... Då ser man ju dig, fattar du? Så det är en annan grej, men det är ingen som ser dig nu. De ska bara lyssna.
Nej, exakt, du måste prata.
Det är exakt det jag menar.
Oh my god. Habibi, inte jag gali. Jai, ihki lak, ihkai.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Idag har vi med oss en speciell gäst som inte är redo på att bli grillad. Men vi sitter på nålar och vi ser fram emot att få ställa honom mot väggen. Hur känns det, Josef?
Uff, det känns bra.
Ärligt, känns det bra?
Nej.
Det känns inte bra?
Nej, det känns bra.
Känns det bra eller inte bra?
Helt okej.
Som ni hör så har vi med oss Josef Loco i studion idag. Ni har fått ställa mycket frågor till honom. Och vi är så redo på att, ni vet, ställa allting, höra hans svar och höra när han blir nervös, höra när han bangar. Okej, Josef, det är ju många som vet vem du är, men många är också väldigt nyfikna på din uppväxt. Du har inte pratat så mycket om den.
Nej.
Du berättar lite.
Hur långt bak vill du gå?
Från början.
All right. Okej. Jag kom hit när jag var 13 och blev flyttad till en stad som heter Luleå. Så det var en ganska stort kontrast med jämfört med vart jag kommer ifrån. Så ja.
Vad menar du med vad menar du med kontraster? Vad var det som var...
Själva mentaliteten, alltså bara anpassa sig i svenska samhället, allt sånt där, du vet. Och speciellt i Norrland, alltså ett stad som heter Luleå. Alltså det är ganska... Till och med alltså, om man jämför Stockholm med Luleå, det är också stort kontrast. Så...
Är inte Luleå ganska litet?
Det är jättelitet alltså.
Luleå!
Så jag fick växa upp där och ja, det var... Som sagt, det var ganska tufft att bara komma in i skolsystemet och allt sånt där. Men sakta men säkert så alltså, byggde jag upp det genom att... Jag flyttade hit till Stockholm när jag var typ 17-18.
Mm.
Så jag flyttade fram och tillbaka. Så det var mycket upp och ner.
Flyttade du hit själv då eller flyttade du med
exakt,
familjen?
Själv. Exakt, själv.
Själv?
Ja.
Vad hände när du kom hit då?
Jag ville testa mina vingar. Jag mådde inte bra i Luleå och jag var liksom jag mådde inte psykiskt bra och skolan gick åt helvete, så det var verkligen så här väldigt tufft alltså i skolan, för jag kände att jag passade inte in. Jag var fett utanför, så kunde jag typ sitta ensam på lunchrasterna och du vet såna här grejer. Alltså det är inte så många som typ alltså inte så många utländska där så att säga. Det är bara svenskar och typ så här. Men det, även om jag försökte alltså anpassa mig så var det väldigt svårt. Sen
men vad fick du att flytta till Stockholm då?
Det var mycket med hemma. Det började med att jag ville liksom jaga min dröm och bli alltså tatuerare, och jag började lite lätt hemma hos mamma, och så hon tyckte inte alls om det, för det kom in massa kunder hem, du vet, och det var lite knas. Så det hon sa till mig att om du vill hålla på med det här, du vet, hon är så här riktig old school mamma.
Mm.
Hon ville att jag skulle plugga och bli liksom alltså advokat, läkare, ingenjör, som alla andra morsor. Så jag svek henne riktigt där, alltså, att när jag valde den här vägen, för att jag ville verkligen, alltså, så här, jag visste att skolan var inte min grej från början. Även om jag försökte koncentrera mig på lektionen och allting sånt där, så var det fett svårt. För jag vet att jag är mest kreativ människa, jag gillar att skapa saker. Så jag hade väldigt mycket koncentrationsproblem i skolan.
Men gick du gymnasiet?
Eller? Exakt, jag gick gymnasiet första året. Och, alltså jag krigade i flera år, jag minns att jag krigade i flera år för att lyckas med skolan och göra morsan stolt. Men tyvärr, alltså, jag kunde inte koncentrera mig på lektionerna. Du vet, oftast så var det så här att när jag ville det, alltså jag ville väldigt, alltså jag ville liksom lyckas med betygen, men sen när jag misslyckades, då var det så här, jag blev destruktiv, du vet. Mm. Alltså jag ville liksom, då hoppade jag av skolan, alltså första året i gymnasiet, och sen började jag köra lite på min egen grej, du vet. Alltså då, den tiden jag höll på med kläder också.
Mm.
Så jag tatuerade och höll på att designa egna kläder. Jag sydde till och med egna kläder.
Är det sant?
Ja, exakt. Det är någonting som inte många vet.
Sydde egna? Vad sydde du för kläder då?
Jag kan visa dig lite på bilder på Facebook. Alltså jag började faktiskt med kläderna innan tatueringsbranschen. Så det är mycket så här udda grejer som... alltså när jag visade upp det till mina kompisar, de skrattade och de hade ingen som skulle vilja ha på sig det här. Men i dagsläget så är det jättemånga som går runt med såna som stil, du vet.
Mm.
Så det var väldigt så här, för Luleå var det för mycket. Alltså just det stilen som jag höll på med. Så jag visste att Stockholm var storstad, och du vet, jag visste att okej, jag kanske kan lyckas här, för att det är mycket mer kundkrets här, och det är mycket mer, alltså, med kontakter och såna här grejer. Så när jag var 17, sa jag till morsan att jag kommer testa mina vingar. Jag kommer ta mitt fickopack och bara köpa one way ticket till Stockholm. Och hon bara garvade, hon bara, du kommer aldrig lyckas.
Mm.
Så sa mina vänner också. Så, och desto mer de inte tror på mig, du vet, desto mer vill jag bevisa att nej, jag har rätt och ni har fel.
Mm.
Så även när jag flyttade till Stockholm, det var väldigt tufft första året. Alltså det var väldigt svårt med bostad, och jag hade inga kontakter, jag hade inget startkapital, jag hade ingenting. Alltså jag fick bygga upp allt från noll. Och det var sådana tider att jag var nästan på att ge upp och flytta tillbaka igen till Luleå. Men jag visste att om jag flyttar tillbaka, folk kommer säga, ej, såg du misslyckades, du vet, så som vi hade... Så som vi sa till dig tidigare. Och jag fick bara svälja min stolthet och kriga på liksom.
Men vad gjorde du när du var 17 och flyttade till Stockholm? Vad gjorde du här? Jobbade du? Kände du någon? En person?
Alltså jag hade ju lite kontakter via Facebook.
Mm.
Så den tiden Facebook var stort. Det var som Instagram, du vet. Så den tiden det var väldigt så här, man fick, jag fick korta kontrakter. Jag fick till och med hitta lägenheter. 1-2 månader jag kunde bo hos folk. Och jag åkte hem till folk, tatuerade. Mycket sånt där. Så, mycket med kläderna också. Jag höll på mycket med kläder den tiden också. Så jag designade lite kläder åt bloggare, artister och såna här grejer. Så, mycket med sociala medier faktiskt. Det var redan den tiden det började. Så...
Så du har alltid haft kontakt med, vad säger man?
Sociala medievärlden, ja, exakt. Ja.
Men hur kom du in i tv-världen då? Var det via de kontakterna du kände från, alltså från att du flyttade till Stockholm?
Ja, som sagt, jag hade ju mycket kontakter med så här bloggare och sån här. Ofta så var det de som presenterade mig till den här, alltså, tv-världen. Men det var mycket senare. Jag fick ju kriga jättelänge. Alltså jag, som sagt, 17-18, alltså i tv-världen. Jag kom in när jag var typ 25-26, och det är många år vi snackar om. Jag fick verkligen alltså bygga upp mig från botten. Alltså, så...
Men vad var det första du var med i, alltså i tv? Hur, press, alltså, nej, hur det, kom du in i det? Eller om det är väldigt, YouTube, alltså, eller?
Jag fick en manager när jag var 25-26. Och då var det hon som presenterade mig till det här. Att det fanns, att du kunde göra YouTube och sådana grejer. Så det första var, det var den här Aftonbladet Boom. En liten sån här tv, vad heter det? Internet-tv, typ så här webb-tv.
Vad var det? Alltså, vad gjorde ni?
Jag vet inte. Alltså, jag fick bara uppdrag och jag gjorde det. Alltså, jag hade ingen aning.
Alltså, jag vet inte.
Jag fick veta att
det
du skulle sitta i ett rum.
Det är synd att de inte ser hans ansikte,
alltså. Jag fick sitta i ett rum och så fick vi prata. Och så kastade de in en ämne och så fick vi prata. Typ som tjafs, alltså, fast typ lite mer städat.
Var det
städat,
den här när ni typ satt
lite
i en
mer
säng?
Städat. Ja, exakt. Okay. Så det var allra första. Men det var också inte så... Alltså, det var ju... jättelångt efter, alltså, jag flyttade till Stockholm. Det var, du vet, alla tror att jag har bara fått, alltså, allting som jag har just nu, det är bara över en kväll, alltså,
men
eller var, en månad.
Men jag tror att,
alltså,
många
det är
tror...
så mycket, det är så mycket jag har gått igenom för att ens ta mig hit, och du vet, och det är så många år vi pratar om också. Jag fick ju till och med, alltså, när vi var 14-15, vi fick flytta tillbaka till hemlandet för att vi fick inte stanna här. Det är också många som inte vet. Så, så jag tänkte att du kastar allting från hemlandet. Du kommer hit till Sverige när du är 13. Och sen du försöker lära dig språket. Du försöker hitta vänner och allting. Sen när du har gjort det, efter 3-4 år, du har redan försökt anpassa dig. Du har börjat få vänner och allting. Sen får du besked att... Tyvärr, ni får inte stanna i Sverige.
Men vadå, hur länge fick du vara i hemlandet då, innan du kom tillbaka?
Ett år och två månader var vi kvar där. Sen,
så i hemlandet?
Ja, exakt. Så jag började anpassa mig igen till hemlandet när jag åker dit. Och jag typ glömmer lite svenska till och med. Sen igen får jag veta att men nu får ni stanna. Så vi flyttar tillbaka.
Var det hela familjen då?
Nej, det var bara mamma och jag. Och det är därför, alltså, jag har fått helt annan perspektiv på livet. Du vet, när man kommer från... Alltså, man får, du vet, en till chans, du vet. Det är som att jag fick en till chans i livet, förstår du? Så jag har sett både, alltså, olika, alltså, perspektiv på livet, förstår du? Så här, det är olika
en annan
kultur, mentaliteten, du vet, allt sånt där. Och jag samlade på mig det som är, alltså, det positiva i det. Och samma sak i Sverige, du vet, alltså, när man kommer från ett helt annan värld och ser det ljusa i hela grejen, så det är lättare att kunna veta vad man vill i livet också. Det är just det som har fått mig att kriga, alltså, vad har haft krigarskalle, du vet. Så det är det.
Men
du är helt paff nu.
Nej, det jag tänkte säga, det var, jag tror att många tror att det var Ex on the Beach som gjorde det.
Ja, exakt.
Fattar
jag
du?
Var mycket,
alltså, nej, men jag tror det, för jag visste inte. Jag visste inte själv vem det var.
Jag har, alltså, gjort mycket grejer innan Ex on the Beach. Och det är många som har sett, alltså, många som har känt till mig innan. De har vetat, alltså, vem
jag fattade ju det igår när jag stalkade dig.
Är det så?
Förstår du? När jag stalkade dig. Ja, men när jag liksom skulle kolla upp grejer. Nej, förstår du vad folk pratar om när de har ställt frågor och sånt. Okay. Då såg jag den här, när du satt med... Saga Skott och Aina i någon säng och snacka skit. Och jag bara, gud, du såg jätteliten ut.
Ja, exakt. Ja, det var jättemånga år sedan. Men som sagt, alltså, det är som artister, du vet. De släpper jättemycket låtar. De krigar, vi ser 5-10 år. Och sen, vissa låtar blir stora, vissa inte. Och sen slår de igenom med en enda låt. Och folk tror att, han blev känd för den här låten. Men det är inte så. Han har fått kriga 10 år. Men det är vad du har sett. Det är så du har upptäckt honom. Exakt. Det är en grej att du upptäcker en människa på så sätt. Och då tror du att du kopplar direkt. Ja, men det är så han har blivit känd. Men det är inte så. Det är absolut inte. Alltså, vissa blir så där stora på över en kväll. Men då står de inte stadigt på... De blir inte härdade, förstår du?
Men Du säger att du upplever att många tror att du har fått allting över en kväll. Mm. Att du har fått allting serverat.
Ja, exakt.
Folk vet inte
vissa,
att du har kämpat.
Vissa tror, exakt.
Ja. Men på vilket sätt, hur ska jag formulera frågan? Alltså på vilket sätt får, känner du att det är så? Att de tror så? Har de sagt det till dig?
Alltså som sagt, det väl, jag tycker att jag har varit ganska... Jag har varit i gamet ganska länge, så jag tycker att de borde veta min historia, förstår du så. Men det är inte så många som tror så, men vissa, när de tror det, då tar jag illa upp. Jag tänker så här, ej, alltså jag har ändå krigat jättelänge. Det finns ju grejer du kan kolla på, du kan kolla datumet, där ser du att hur länge sedan det var. Och då känns det fel för mig. Det känns jag tar illa upp för att jag tänker så här, jag har lagt ut så mycket tid och så många år, och sen så ska de underskatta mig, men jag tror att jag har fått det här jätte bara så där.
Men har du pratat om allt du har gjort innan?
Nej, jag gillar inte, som sagt, jag gillar inte att prata så mycket. Det är ganska mystiskt av mig. Så det här, det jag gör nu, det är också... Ja.
Men jag vill gå tillbaka lite till kläderna. Varför har du inte fortsatt med det?
Vill du se lite?
Jag vill se. Varför har du inte gått tillbaka till att fortsätta?
Vet du hur stort det blev? Alltså, jag tror inte...
America is in the building.
Nu har hon hunnit till podden.
Fett nice. Jag loggar ut.
Hej då, vi tackar Matta för idag.
Jag kommer nog.
Välkommen Amelia.
Tack.
Vill du förklara varför du inte har varit här?
Jag har suttit i möte. Jag har haft skolarbete som jag är klar med.
Skönt.
Förlåt, jag måste andas lite.
Det är bara att andas på, gumman. Kort summering, han har berättat lite om sin uppväxt. Och jag tänker att jag vill fortsätta. Josef har pratat om att han, innan han flyttade till Stockholm, så designade han kläder hemma. Och jag tänker att jag vill fortsätta ställa lite frågor. Visste du det, Amelia?
Att du har designat egna kläder. Jag vet att du har haft ett eget klädmärke.
Ja.
De här
men
t-shirtarna.
Innan det så började jag hemma, som sagt. Det här är från 2000, vad är det, 10 år sedan. Du ser, jag köpte en symaskin från second hand, och jag började, vad heter det, skissa upp de här kläderna som jag... Men det var väldigt udda för Luleå, för att alltså, det är så en liten stad och de är så gammaldags, du vet. För dem var det så här, när jag visade upp de här kläderna till folk, eller typ de som jag kände, de bara skrattade åt mig. De bara, ingen kommer vilja gå runt med såna här kläder. Och som jag sa tidigare, det som mer folk säger till mig, det här, alltså jag blir triggad av sånt, att när folk inte tror på mig, du vet. Och därför jag fortsatte designa, och du vet, jag startade upp ett klädmärke för att kunna bevisa att okej, jag vet att det här kommer funka, du vet. Och så typ, alltså
det är så det skapades. Jag visade en bild där på när han sitter och syr med en syrmaskin, när han har skissat kläddesigner.
Kolla på de här, alltså.
Jag tänker att vi lägger ut de här på poddens Instagram.
Göra så här, du kan se så här. Det är lite det är så här, lite så
här. Har du sytt om dig själv?
Allt sitter på min egen hand, alltså.
Vad duktig du är.
Ta till vänster, höger.
Alltså du vet att det här kommer jag ihåg. Jag har sett det här.
Det var jättelångt innan, alltså. Det var 10 år sedan.
Men det är så himla typiskt med människor som, till exempel, du har en dröm, du har en idé som du jobbar för, och de ska bara skratta åt dig för att de själva har ingenting bättre att komma med.
Ja, exakt. Och du vet, jag alltid skäms för att ens visa upp de flesta. Det här, alla de här bilderna är privata nu, för att jag vill inte typ så här visa upp det, för att jag har ju valt helt annan väg nu, och du vet, ja, som sagt, alltså jag gjorde allt det här bara för att det fanns ingenting att göra i Luleå. Det var ju, alltså det är som sagt, och det är bara skog där. Man får sitta, alltså mina dagar såg ut alltså likadana. Alltså det var, jag satt bara hemma, och vi hade inte så mycket, alltså morsan hade inte så mycket pengar heller. Inga aktiviteter, ingenting. Alltså jag minns att flesta av mina vänner gick så här fotboll och basket och såna här grejer. Och jag ville också, du vet, så här, gå tillsammans med dem, men då man var tvungen att köpa de här kläderna, skorna, du vet, allt sånt där. Och morsan har bara, alltså, haft jävligt dålig ekonomi tidigare, så det har också skapat att shit, jag har skapat motivation i mig att jag vill lyckas med, så att jag har bra ekonomi, det att jag kan ta hand om henne och såna grejer. Så när jag började sy kläderna, då sålde jag dem jättebilligt, alltså bara för att komma igång. Och sen så småningom så började jag designa åt, alltså, bloggare. Det minns kanske henne, hon är från den här, vad heter det, Scandal Beauties. Så jag började komma in i det där. Men du ser, det är ganska fett ovanliga, alltså det är så här,
men det är
udda
snyggt
grejer.
Alltså, jag tycker ju, jag förstår inte varför du inte har fortsatt med det när du är så duktig på det.
Nej, men jag vet inte, alltså. Det är mycket så här, folk har triggat mig, förstår du? Jag är också blir påverkad av människor.
Vad alltså, menar du med triggat?
Nej, men alltså, de typ tycker, som sagt, alltså, när det började gå så här lite, alltså, jag sydde jättemycket och visade upp, då sa de att ja, men det här kommer inte funka. Så för mig, det har dödat min kreativitet på något sätt och dödat min lust att ens kunna skapa mer. För att jag tänkte, ja, men fan, plus att det var väldigt svårt den tiden, alltså. Man tänkte ju, okej, jag måste ju kunna försörja mig på det här också. Så jag tänkte, ah, men fan, om jag fortsätter med det här och du vet, det är ingen som kommer vilja köpa mina kläder. Och då kommer inte, alltså, jag kommer inte gå runt, för att det enda morsan har velat i sitt liv, alltså, för att ta hit mig, för att jag skulle få bra utbildning, allting sånt där, och kunna liksom ta hand om hennes ekonomi och försörja henne, försörja hela familjen. Mm. Och då har jag tänkt så här, ah, men fan, det här kommer inte funka, för jag vill ändå göra henne stolt och kunna leva på min grej. För det finns en grej att du tycker om att göra någonting, och sen finns det att du gör någonting du tycker om och du kan försörja dig på det här. Och det är just det som har fått mig att, alltså, inte sluta, men alltså, än idag jag kan sitta och designa lite så här, men det är allting hemligt, det är ingenting som jag lägger ut.
Nej, men typ nu när du har byggt upp dig själv, du har din egen tatueringsstudio och allting, har du inte funderat någonting på att så här, att du kanske ska utveckla lite och starta, alltså, vad säger man, ett eget klädmärke, eller bara sälja lite kläder som du själv gör?
Vi får se, jag vet inte. Ja, det är så också, du vet, när man har byggt upp ett namn och du vet, folk känner mig, till mig som en tatuerare, jag tycker det är så här, det känns, jag vet inte, det ingår i det här, alltså, det passar ju i, vad heter det, själva, alltså, det man håller på med, det, tatueringarna, kläder, du vet, det hänger ihop på något sätt. Men ändå så känns det som att jag vill inte ändra min, vad heter det,
image,
förstår du, på så sätt. Men ja, det kanske kommer i framtiden, man vet aldrig.
Jag tycker bara det är så roligt att höra om vad du gör bakom stängda dörrar också. Bakom stängda dörrar också.
Det är mycket som är bakom. Det är därför det är så många som har sett mig någon gång på en video på YouTube till exempel. Mm. De här roliga sketcherna som jag utförde med Ben och alla de här. Och det är så lätt att folk får en första bild av mig och de tänker att jag är alltid så, eller typ, det finns så mycket mer inom, och det, jag har svårt att öppna upp mig också, för de som känner mig, de vet alltså hur jag är som person och allt sånt där, men det är väldigt svårt för mig att bara, det här är jag, du vet. Och det är också, har sin charm, för att jag vill inte heller visa upp till alltså folk som inte känner mig för mycket heller, för att det är ändå något privat, alltså, så.
Men kan du känna ibland att bara för att du har din image och tänka vad folk tror om dig, att du känner dig tvingad till att vara på ett visst sätt för att hålla den här imagen, att du kan inte vara dig själv fullt
hänt,
ut?
Exakt, det har hänt många gånger, och det har berott på vilka jag omgåtts med, vilka kretsar jag har hamnat i, allt sånt där. Och det är klart, alltså, vi är människor, vi påverkas av varandra, vi påverkas av olika energier, vi påverkas av våran, alltså, det vi ser och det vi gör liksom. Så för mig, mitt liv har varit liksom upp och ner hela tiden, och jag har haft olika perioder i mitt liv, alltså, då jag har varit mycket kreativ och då jag hamnat i fel umgänge, och sen när jag tagit ut mig därifrån började satsa på företaget, så det har varit så upp och ner. Men det är också bra att det händer, för att det får ett helt annat perspektiv i livet. Alltså, får du ett liv som ser ut som en rak sträcka, det kommer vara skittråkigt, för du kommer inte ha någon perspektiv eller motivation för att kunna ta dig upp. För att jag tycker att de som har varit på botten, du vet, det är de som kan komma högt upp, och alltså, du vet, för det är så, för att kunna komma högt upp, du måste ha varit på botten och fått smaka på den där, hur det känns att vara på botten, för att kunna vilja ens ta dig upp. För att om du inte har varit där på botten, du kommer tänka, ah, men du blir bekväm, du vill inte komma högt upp, eller du vill inte satsa på din grej och din framtid. Så för mig, det har varit ändå att det har varit bra. Alltså att jag har varit uppe, alltså, på botten och sen tagit mig upp.
Men det är nog verkligen så att om du växer upp på ett sätt att du får allting till dig.
Exakt.
Du får pengar, du
blir lat. Exakt.
Exakt, du får du inte den här samma drivkraft som att du verkligen måste kämpa för att ha ditt eget hela tiden. Så jag förstår verkligen vad du säger.
Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.
Vem kontaktade dig för Ex on the Beach?
Ex on the Beach var en sån grej att Rosanna hade frågat mig faktiskt 2 gånger i rad i varje gång det hade sänds. Och den här tredje gången hon bara, nu måste du verkligen ställa upp för att det här kommer vara en bra säsong och hit och dit, och det är jättebra för dig, för att hon bara, vi kan få dig från start för att de ser potential i dig. För då hade de sett de här videosarna på YouTube som är roliga sketcherna som jag hade gjort. Så de hade ju redan byggt en helt annan bild av mig i sitt huvud hur jag skulle vara där. Och samma sak där, alltså det var så här, ja, så då ställde jag upp det. Jag tänkte, ja men de har ändå frågat 2 gånger.
Du fick bra betalt då?
Det där ska vi komma också. Alltså det är så sjukt. När jag ser det här är sjukaste. Jag fick ingenting för Ex on the Beach.
Du fick alla som en vanlig så här 2000
alla
i veckan.
Alla tror att jag blev faktiskt blåst, alltså. Det är inte så, men det är, ja.
Nej, jag blev jättechockad.
Ja, för att alla tror att jag har fått jättemycket pengar för att ställa upp. Men som sagt, jag kan ju ingenting om det här, hur man förhandlar och såna här grejer. Så jag var bara på ett möte, på en casting. Och jag trodde att man skulle vara på flera castingar innan, du vet. Det är så vanligtvis det folk gör. För de har första castingen och sen så ska de ha flera. Så de hade första castingen, de diggade mig, du vet. De bara, du är fett charmig och allting, vi vill ha med dig. Så jag var okej, okay, fett roligt. Och så satt jag och väntade på nästa. Och sen de bara, du åker om typ 10-15 dagar. Jag bara, okej, okay, ja, roligt. Och sen alla snackade om betalningen. Så jag bara skrev till dem, jag bara, hej, hur blir det med betalningen? De bara, vadå, du har redan skrivit upp under allting.
Oh my god.
Så förstår du, så jag blir så här, men du vet, jag är inte girig, jag skiter i sånt där, alltså. För mig det är så här, skitsamma.
Men tänk dig, de produktionen, de har suttit och bara yes. Exakt, vi fick ha någon.
Men hur många castingar hade du när du var med?
Nej, men normalt sett du kommer in på en casting, och sen den sista är typ så här att du tar typ så här med tester, typ så här klamydia-test, ja, och HIV-test och allt sånt här. Och sen jo, signerar du kontrakt och sånt.
Jag gör allting på samma gång.
Men då måste det innebära...
De direkt och bara tjong, tjong, tjong.
De handplockar mig direkt.
Jag lovar dig. I och med att du inte typ där med betalning innan. Ja. De bara, nu får vi honom skriva på snabbt.
Men löser du?
Så här är det. Du vet, det är så sjukt. Du vet, de som fick betalt och allting. De som hade typ 30-40 000 följare. De fick mer betalt än vad jag... Jag hade typ 190 000 följare när jag gick in i huset och allting sånt där. Så jag drog in massor med tittare till dem och allting. Och det är så... hela mitt liv har varit så här orättvist. Men på Gud, alltså alltid i slutändan så är det... Jag får ändå... Alltså, det, från ingenstans, det blir så att det gynnar mig ändå, förstår du? För det vart skitbra, för att folk fick helt annan bild av mig för det första. Och sen så när man snackar om det här med betalning och allting sånt där, för mig det är så här pengar, det är skitsamma, det är materiella grejer, men alltså hur man vad man får för typ av bild av mig och såna här grejer, det var, jag tycker det var ändå värt att jag, alltså även här, om jag mådde skitdåligt inne i huset.
Okay, först och främst, pengar, det är inte allt, men exakt, det är jävligt mycket.
Ja, och jag skulle få jättemycket. Ja.
Och sen kan det måste ju innebära att du var, kanske var, du måste erkänna att du var lite slarvig då med kontraktet.
Så här är det, alltså den tiden jag just idag så jag har ingen manager eller något sånt där, så jag var ju, jag bara gick dit själv, förstår du. Jag hade haft någon som...
Men läste du igenom kontraktet?
Typ halvt.
När du skulle vara med den säsongen, jag tror de flesta folk reagerar ju på att shit, Josef Låko ska vara med. Det var ju den reaktionen folk fick. Alltså jag tror, alltså när man snackar om den säsongen, det enda jag hörde från folk var, oh my god, Josef Låko ska vara med.
Exakt. Och sen... vet du, det var det som triggade också, du vet. För mig, jag är så här, när folk säger gå vänster, jag går höger. Så när de bara, du ska vara med, allting så, de som, alltså förstår du. Då jag kände att jag vill inte, alltså, de hade förväntat sig att jag skulle vara den där galna Josef Låko och allting så här, det skulle flippa och skrika på folk. Exakt. Och alltså automatiskt så kände jag så här, nej, jag vill inte, alltså, ge dem det de vill, alltså det produktionen vill, eller hur de ska spegla mig också, förstår du? Så det var det, och sen så mådde jag fett dåligt på grund av att det var fram och tillbaka. Jag höll på att träffa en tjej också innan jag ställde upp, jag skrev på kontraktet. Sen man får ju åka en månad efter, eller hur? Efter man har skrivit på kontraktet, och det var lite mer seriösare med henne, så det var så här, jag hade inte alls lust att göra tv den tiden, förstår du? Så allting, så det var därför jag var så här ganska off
faktiskt,
i tv.
Som du säger, alltså jag såg inte hela den säsongen, jag såg så här lite episoder. Mm. Och jag blev typ chockad när jag såg det, alltså, på ett bra sätt.
Exakt.
Så att Mira kom och så här, shit, han är helt lugn, han verkar jordnära, vettig. Alltså när du var i någon slags argumentation, du var jättelugn och du var väldigt konkret med dina argument. Så min personliga uppfattning om det, alltså den blir ju jättepositiv. Så att, som men du säger, det var ändå bra.
När jag var
inne
i huset och skulle jag ut därifrån, alltså jag mådde så jävla dåligt. Vet du varför? Jag tänkte så här, alla förväntar sig att jag ska vara så här rolig och fucka ur det. Alltså sån här sån som de har sett mig på YouTube. Och jag fick sån ångest. Jag tänkte, ej, folk kommer hata mig, för att det här är ju, alltså det här är ju där folk går in och ska verkligen så här, alltså göra show. Förstår du? Så för mig det var så här, jag kände att jag inte alls levererade på det de ville. Och jag mådde fett dåligt på grund av det. I flera månader, du vet, det sänds ju flera månader efter att jag har varit där. Så jag går runt och tänker på det hela tiden. Va, shit, hur ska folk ta mig? Och hur ska de vinkla mig? De filmar ju 24 timmar om dygnet. Hur fan ska de, du vet, alltså i vilken bild kommer jag, du vet, folk få utav mig? Så som tur när det sändes, alltså shit, vad mycket positiv respons jag fick, att folk bara, ej, du vet, jag trodde du skulle typ vilja synas och vara i centrum och du vet, som alla andra, vet, de här som inte ens hade så mycket, alltså var offentliga, de syndes ju, och de gjorde massa, de till och med gjorde till sig för att få lite så här uppmärksamheter, och de bara, vi tycker det är fett nice att du var bara dig själv och du var soft istället för att göra scener för att synas. Så jag fick jättebra respons efter.
Var det någon som påpekade att de var besvikna?
Ja, det kan vara några stycken som har skrivit så här, fan, jag trodde du skulle fucka ur, mannen, du satt bara där, du gjorde ingenting, du höll inte på med någon tjej. Och det var enda gången jag typ strulade med honom, det var när de snurrade flaskan och man var tvungen. Och de var enda som hatade på mig. De skrev så här, ej, hur fan kunde du inte ligga med någon där inne i huset på hela perioden och allt sånt där. Jag har fått så mycket skit för det där, vet du. Folk har tänkt så här, ja men jag ska vara typ den nya, alltså förstår du, så här, den som ska vara med alla tjejer och allt sånt där. Så jag var den enda killen som inte låg på hela perioden. Alltså förstår du hur mycket, alltså de har ju fått helt fel bild av mig.
Men det där måste ju vara snoringar som sitter och skriver.
Jag vet, ja, det är många. Ja, exakt. Och jag vill inte ha det där bilden som du vet, den bilden du vet. Så. Och jag vill verkligen inte ha det där. Och så jag, som sagt, jag mådde fett dåligt flera månader innan det skulle sändas.
Hur känns jag det? Förlåt, säg.
Nej, jag tycker...
jag tycker det är coolt att liksom, folk har en förutfattad mening om dig. Du ser ut på ett visst sätt och de får för sig att du ska vara den här som manglar folk och skriker på folk och alla tjejer, du får alla tjejer. Men när du visar en sida som får folk, alltså alla de här förutfattade meningarna bara slås ner.
Exakt.
Och du visar att bara för att du ser ut på ett visst sätt så betyder det inte att du är på ett visst sätt.
Exakt.
Jag tycker det är ganska cool så här, att du kan se ut att vara skitfarlig och kriminell och allting, men det är riktigt nallebjörn på insidan. Jag tycker sånt är fett.
Men grejen är också, det har ju sina, alltså, det beror på vilka stunder man är så. Det är klart, om någon skulle gå på min familj eller sådär, då skulle jag flippa och vara galen och allting sånt där. Så allt har ju sin period och hur man hanterar saker och ting. Och det är så jävla trist att vissa ser jätteoskyldiga ut och de kan se jättesnälla ut. Och sen när man gräver djupare in, då ser de att man är det värsta djävulen. Så för mig det är tvärtom. Jag har alltid varit, sen jag var liten, jag har varit dömd på grund av hur jag ser ut och hur jag ska vara. Och folk har byggt upp i sitt huvud, okej, så här ska jag hantera honom. Så än idag, jag träffar folk ute så här, de blir osäkra hur de ska bete sig framför mig, för att de ska spela över lite grann och vara lite macho. Jag bara, nej, alltså du behöver inte, du vet, du kan vara dig själv, du vet, så här, du behöver inte, de lägger de här slangord eller pratar med brytning och såna här grejer. Det är bara, alltså du behöver inte göra det, för att du kan vara dig själv så.
Och det gör som, man än. Men alltså grejen är, det handlar ju inte om, alltså man inser ju hur samhället är uppbyggt. Man tänker på att man är ju så dummande. Alltså jag kan ju se att jag är sån också. Alltså om jag, du vet, du till exempel, du är ju alltså fullt tatuerad upp till halsen. Du kan ju se, alltså vad säger man? Macho, farlig.
Men varför har alla fördomar med tatueringar?
Men det är
konst nu för tiden. Grejen är att förr i tiden var det så att hade man mycket tatueringar, man har suttit inne och såna grejer. Och det här är mitt jobb, det jag jobbar med där. Jag ser det som en konst. Alltså,
jag tycker det är skitfint. Men jag menar att alltså, samhället är uppbyggt på det här sättet.
Exakt,
att man, alltså, exempel, om du ser en äldre man sitta på en parkbänk. Helt trött med typ en sån här typ en gammal jacka. Ja. Du trodde direkt att han är alkoholist.
Ja, exakt. Eller uteliggare.
Jag snackade faktiskt med min tatuerare om detta. Jag tatuerade ju benet förra veckan. Ja. Och då sa vi det. Vi kom in på det här att varför tror folk automatiskt att bara för de mycket tatueringar så är du riktigt badass. Mm. Men vi kom fram till att kanske är det för att tatueringar, det kan jag ont som fan. Mm. Och att folk kanske kopplar det som att okej, den här människan, den kan ta smärta. Den kan ta smärta i flera timmar. Jag vill inte bråka med den här människan. Ja. Det kanske är en sån, alltså att kanske därför vi gör en sån kopplingen. Okej, han har gått igenom sjukt mycket smärta för att supera sättet. Jag vill inte bråka med honom.
Plus att det är så här, det är så sjukt. Det första man får, alltså hur du uttrycker det eller hur en grej alltså du har sett första gången, så kommer du alltid omedvetet alltså vara så. För att det är samma sak med tatueringar, har ju varit förr i tiden, 10 år sedan så var det bara kriminella och alltså sjömän och du vet folk som har suttit inne hade det. Och än idag, du ser undermedvetet, man blir påverkad av det. Det är samma sak med mina videos. Till exempel, om de har sett att jag har gjort roliga sketcher och det sånt här på YouTube. Så de har ju typ samma koppling fast undermedvetet. Men när man visar en helt annan sida, det blir så här, då, alltså allting i livet har ju, man måste bara gräva djupare, du vet. Vissa människor, de är så här, de ser bara ytligt, alltså ytliga grejen. Ja, det här är så, that's it. Men det finns ju så mycket djup i allting. Du bara gräva och se, få svar.
Man missar så jävla mycket när man går och dömer alla människor. Och bara så här, du sa, hej då, jag vill inte känna dig. Och så sitter så världens underbaraste människor där och bara,
verkligen.
Okay. Så att man, som du säger, man, när man inte går på djupet av människor, man missar ju så jävla mycket.
Det gör man. Alltså för, jag kan säga att förr var jag extremt dömande. Men sen flyttade jag ju till USA. Där ändrades hela min uppfattning.
Som jag sa till dig, vi kommer tillbaka till det perspektiv. Jag har också alltså rest mycket och varit fram och tillbaka i hemlandet och allting. Så när man kommer hit tillbaka, det är att man får helt annat perspektiv. Och man vet hur allting funkar. Utan man är inte i sin bubbla. Jättemånga som lever i sin bubbla, de tänker inte från andras perspektiv, du vet. För nu, jag har varit med om så mycket grejer i mitt liv, så jag kan se från andras perspektiv. Och du vet, det är enklare att leva så och enklare att förstå varandra också.
Verkligen. Du har fått den här frågan några gånger. Och det här handlar ju såklart om Abbe.
Yes.
Blattelito heter han, va? Krax. Du sa ju i, du var med Anis Don Deminas YouTube-kanal.
Ja. Yeah.
Och där så fick, jag minns inte frågan exakt, minns du det, Amelia? Frågan, hur den...
Du fick en fråga om du hade kunnat umgås med Abbe idag.
All right.
Och du svarade att du skulle kunna umgås med honom för att du står inte...
Nej, alltså det var just när det hade hänt, det var så pass nytt också. För vi visste inte ens att det var sant det vi hade hört och allting sånt där. Då han var liksom intagen. Så för mig det var så här, jag vill inte heller typ vara en sån där som... bara för att man får höra grejer. Men jag ville veta vad sanningen var. Och det var så tätt på. Alltså för mig det var så här. Jag vill inte, du vet, svartmåla någon person när man inte vet någonting. Så det har varit missförstånd i så fall. Men som sagt, jag har haft jättemycket problem med honom också. När jag umgicks med honom. Han kom ju till studion och gjorde narrigt av mig. Filmade mig mycket sådana här grejer. Så jag själv har inte varit så glad på honom. Men just den stunden också, när alla ska vara på en person, vill jag inte följa med strömmen och sen säga, ja, bara för att han har gjort någonting nu och jag ska sitta och, du vet, kasta skit på honom. Utan jag är så här, jag, det jag ser och det jag, alltså med mina egna ögon, om jag ser att det är sant, då kommer jag kunna stå för det och så, du vet, se vad jag tycker. Men just den stunden när jag inte visste vad som hade hänt, det är klart, alltså.
Jag vill bara hoppa in och fråga, nu i dagens läge, Abbe Blattelito kommer ju ut snart. Är det någon du kommer att umgås med?
Aldrig i livet. Tack. Alltså, aldrig i livet.
Men jag undrar ju lite, innan jag börjar så här, hur du började tatuera. Har du tatuerat dig själv?
Yes.
Allt?
Nej, inte allt.
Alltså, jag satt här med dig.
Små grejer har jag gjort lite, men inte allt.
Så alltså, alla, veta alla det? Frågor är jag har tatuerat mig själv. Men jag har en fråga innan vi ser hur du börjat tatuera. Vad står SFL för på, som är vid ditt ögonblick?
Nej, det står STFL.
Ja, STFL.
Du sa SFL.
STFL.
Ja, exakt.
Jag vet inte vad jag sa, men det är STFL.
Det är många. Du, jag får den där frågan alltså dagligen nästan också. Det är oftast när jag går ut också, för det är det som syns hela tiden. Jag har ju min förening vid sidan om som jobbar med ungdomar. Så det står för det. Och vi hjälper ungdomar som har hamnat snett och allmänt ungdomar som har psykisk ohälsa och både fysisk och psykisk brukar vi hjälpa dem.
Mm.
Oftast med träningen, fysisk och sen mycket med, om vi ser, jag har hjälpt mycket ungdomar från små städer som har varit som mig till exempel. Jag har varit i samma sits som dem, du vet, de har varit själva, de har inga vänner, de kanske behöver någon att prata med eller vägledning bara. Det enda du behöver ibland, du bara ringa dem och prata om vägledning, du vet. Och speciellt när det kommer från en sån människa som typ mig, för, som varit med, alltså som har gått fel vägar, haft fel banor och sen tagit sig upp från det. Det är enklare att vägleda resten, alltså efter man har varit med om själv, och då vet man att okej, okay, gör inte det här misstaget och såna här grejer.
Mm.
Så typ, alltså, så fort jag får tid över, då brukar jag jobba med det.
Jag tror det är lättare för alltså någon ungdom som har hamnat snett att lyssna på någon som dig som kan relatera till vad personen går igenom, istället för att sitta någon gammal tant där och bara jobba lite på
det kostymnissa.
Ja, vi fick faktiskt frågor om du fortfarande jobbar med det här företaget där du hjälper ungdomar.
Yes. Ja. Absolut, det är ju mitt egna organisation, så det är klart att men det är ingenting som jag skyltar med, det är det som är grejen. Alltså vissa grejer, alltså jag håller det alltså privat för mig själv, och jag vissa som frågar hela tiden, ja men jag borde förstående med det där. För förr i tiden när jag gjorde mycket så här dokumentärer, jag släppte 3 dokumentärer om det här, alltså hur vi åker och hit och hjälper ungdomar och allting. Så nu hjälper jag mer alltså så här, och jag visar inte upp det, förstår du?
Mm.
Så det är därför jättemånga som frågar, ja men jag borde förstående med det. För jag tycker man behöver inte visa allting, du vet det är så, det har blivit också sån grej när jag visade mycket och jag gjorde de här dokumentärerna, jag åkte ut och hjälpte människor som mådde dåligt, det gjorde så att många andra blev inspirerade av den här grejen, så de började skriva till mig även om de inte mådde dåligt, de bara skrev till mig, hej jag mår skitdåligt, och började krydda att det är jättehemskt för att, bara för att jag ska hälsa på dem eller typ åka, och då när man går in djupare och kollar, man ser deras alltså liv på Insta eller Facebook, att de inte alls har så dåligt som de har det. Så därför jag inte alltså skyltat med det på senaste.
Det blir bara ett sätt att komma i kontakt med
dig istället. Ja. Så på så sätt jag tänker så här, det är en välgörenhetsgrej. Jag behöver inte liksom visa upp det hela tiden, men det är nice att visa att man är aktiv liksom.
Det blir mer genuint också.
Exakt. Alltså du vet, för nu också jag har fått höra mycket så här innan, du visar upp att du hjälper ungdomar och allting så här, så det är för att de ska tycka om det. Jag bara, nej, alltså jag har gjort det jättelänge och folk har inte ens vetat om det. Det är därför jättemånga som frågar vad det står för, och det är så hemligt. Alltså det är så här, det är mystiskt. Jag är ändå mystiskt av mig, förstår så.
Det finns så många, alltså förlåt, direkt efter att nej, men det är så många man kan säga också som går runt med typ så här mobiltelefonen och så ska de filma när de ger typ en hemlös pengar eller
exakt.
Mat.
Det har blivit så mycket, du vet, nu på senaste att de ska visa en god gärning till och sånt. Det är klart du kan visa det, ja, men alltså jag tycker det, ja, generellt nu, alltså jag brukar inte visa det. Alltså jag gör det för mig själv och för de som behöver det.
Alltså jag tycker det är jättefint att du tänker som du gör, men sen tror jag också att så här, typ din plattform,
ja.
Du inspirerar ju väldigt många, speciellt när du har den här organisationen.
Mm.
Och man märker ju någonstans att du brinner för det här. Och jag tror, alltså anledningen till varför du gör det, det är väl för att du vill vara en person för de här ungdomarna som du själv hade velat ha när du kom till Sverige, när du var yngre.
Mm.
Så därför tycker jag att det är jättefint. Och jag vet inte, jag gillar det här med att det är mystiskt.
Mm. Ja.
Jag tycker att det är så här, men det är bara att det här med att inte skylta med vad säger man, välgörenhet eller vad man nu ska kalla det.
Ja.
Men sen tror jag ändå att du kan använda din alltså om du pratar lite med om din plattform, så tror jag att du kan.
Jag tycker bara att han sitter och du så här öppnar upp sig och du berättar om ditt klädmärke. Bara det inspirerar jättemycket människor. Mm. Alltså ungdomar,
ja,
också.
Verkligen.
Att, shit, han gör också så här. Han kände som jag gjorde. Mm. Att bara att du öppnar dig på det sättet, så det är jättemånga som relaterar till dig.
Men vad får du att vilja vara, alltså inte vilja vara, men vad får du att, vad är det som gör att du är så
jag vill inte vara den där öppna boken, förstår du? Jag gillar att alltså, folk ska gräva och hitta vissa grejer liksom, om mig. Det är mer alltså, roligare för, både för mig att be, jag gillar inte det här lägga ut allt exakt allt jag gör, och inte för lite heller, förstår du? Alltså, man kan lägga ut så mycket som det, alltså, att det känns bra. Sen också vissa grejer jag har alltså, haft vissa stunder jag har mått skitdåligt och suttit själv, du vet, ensam, du vet, i ett rum och bara försökt meditera, och det är sånt där som inte folk vet heller, men jag tycker inte det är så nödvändigt att visa, för de som mår dåligt som kollar på det här, de kanske börja också, typ, de får typ, någon typ av inspiration att börja, det blir som en grej som är modet att man börjar skära sig såna här grejer. För jag försöker visa så mycket ändå positivt, alltså vibe, förstår du, så. Och sen såklart alltså det här sociala medier, det är en värld, sen finns det ens egna privata liv, så jag tycker inte man ska blanda ihop det.
Du är personlig, men du är inte privat.
Exakt.
Det är fint.
Det var bra.
Du ska vara personlig, men inte privat.
Ja. Josef, du var ju ihop med Josefin Ottosson.
Yes.
Vad var det som hände egentligen?
Vårt förhållande har varit upp och ner, men vi har redan löst allting och vi är cool med varandra. Vi hörs och ses. Så, ja, det har varit jättekomplicerat förut, men som sagt, vi är cool liksom nu.
Ni har löst det?
Yes.
Ja, det har ju cirkulerat mycket frågor kring om du var otrogen mot henne.
Mm. Ja, som sagt, vi har haft jätte upp och ner i förhållandet, och så, det folk inte vet att vi har gjort slut fram och tillbaka 4 gånger. Och den tiden så träffade jag andra, och så det är det som har fått för sig att det blir att du har träffat andra medan du var med henne.
Hade ni ett öppet förhållande? Så ni hade inte ett öppet förhållande då, Jussan?
Nej, men när vi höll på fram och tillbaka så funderade vi på, alltså det var verkligen så, jag tror att hon ville testa mig och fråga mig, vill du ha öppet förhållande? Och då hade jag uppfattat det som att hon ville det, men hon tydligen så sa hon det för att testa mig, för att se vad jag vill. Mm. Och då vart jag mindfuck och tänkte, vill hon ha öppet förhållande eller inte, förstår du? Så det vart så här missförstånd.
Okej.
Okay. Yes.
Men idag är ni vänner, eller yes. Ni har löst det?
Ja.
Skönt. Habibi, inte
jag rörlig. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Nu har vi kommit till den här punkten där vi ska ställa lite lyssnarfrågor, Josef.
Trevligt.
Är du taggad?
Ja.
Vet du, jag har själv inte sett frågorna. Natta har skrivit ut på våran podd. Här har vi två. Och hon har skrivit på ett papper, jag har inte sett dem. Jag är nervös. Är du nervös? Jag är nervös, jag ska inte ljuga.
Jag är också nervös.
Våra lyssnare, de kan vara fett grova. Och ibland de är skitsnalla.
Jag vill inte.
Jag försöker tjuvkika på pappret.
Jag vill inte.
Ja, men jag kör igång. För jag har två frågor. Nej, men jag har två frågor här.
Okej, men kör då.
Sjukaste kunderna du har haft?
Uff, jag har haft mycket sjuka kunder, men det måste vara den sjukaste kunden som jag haft är hon som tatuerade in ett McDonald's-kvitto på vaden.
Va?
Ja, hon har till och med hamnat på tidningen. På
är det du som har gjort den?
Ja, du har sett det, va?
Ja.
Så här var det. Hon kom in och bara sa så här, jag vill göra ett McDonald's-kvitto, och jag tyckte det var ganska sjukt, så jag bara, nej men tänk efter nu. Och det här var vanlig dag, så det var inte någon att hon var full eller någonting. Så jag bara, men gå hem och tänk på det här, för det är ju ändå, alltså, det är någonting, alltså, det är något ovanligt, alltså, det är, jag vill inte heller, du vet. Hon bara, men jag bara, har du en story bakom det, eller alltså, vill du göra det bara för att göra det? Hon bara, jag har faktiskt en story, utan det är så att McDonald's har ändå typ räddat mitt liv när jag har varit, alltså, jag har haft dålig ekonomi, och det har varit så pass billigt att handla där, så Jag bara står så här. Det var samma sak min reaktion. Jag vill inte
jag skulle skratta
eller gråta, förstår du? Så jag bara, va? Hon bara, ah, det är så. Och hon var ju seriös. Hade varit någon flippad person som kom och var så här helt, då skulle jag tacka nej till det där. Men hon hade ju ändå typ en fin story bakom, så jag tänkte, ja men då, jag bara, då hon kom tillbaka efter 2-3 dagar efter hon hade tänkt efter det, då körde vi liksom.
Vad var det på det här kvittot? Vad var det hon hade försäkrat?
Det var en Big Mac.
Jag sa att han skulle säga att jag var hans sjukaste kund, men...
Aha, just det, du då också. Jag inte... Just det, jag är fan...
Men vad har du studion, gjort? Natta, du var ju med.
Var det du som tatuerade henne?
Det var inte ens jag, det var inte ens han som tatuerade.
Nej, nej, ja just det.
Vem var det som tatuerade
dig? Det var en tjej bara.
Det var min vän.
Men jag stod ju och skrek på henne. Kommer du inte ihåg det här? Jag bara, är du dum i huvudet? Vad
fan gjorde jag? Men
jag ska ha ett hjärta.
Exakt, mitt i natten.
Hon bara, kolla vad fint. Jag bara, det är inte ens helt dumma.
Det är ett halvt hjärta. Krossat hjärta.
Hennes hjärta
läcker. Nej, men nu har vi faktiskt fyllt i den. Vi har fyllt i den. Fulaste tatueringen någon bett dig göra.
Uff, nu kan jag inte säga det. Tänk om de som lyssnar som har den här tatueringen, de kommer säga ej. Nej, men grejen är att när det kommer en kund och vill ha en typ så här konstig tatuering eller en ful, då brukar jag inte så här, alltså, försöka trycka ner genom att säga att den är ful, utan jag säger till dem, men kom, kolla på det här istället. Och då jag gör lite ändringar på den och allting, för jag vill inte stå bakom en full tatuering.
Men det finns ju stenhuvuden som,
jo, men typ. Alltså, när de kommer till exempel med en bild på en, alltså, full tatuering, då jag gör om den och gör den lite finare på mitt sätt.
Men har du aldrig gjort en tatuering som, alltså, när du satt den, det var så här, den är tvärful?
Nej, alltså grejen som,
alltså,
sagt,
inte att du har gjort den, men de kommer med din bild,
ja.
Eller med någon sketch eller vad fan
det är. Det jobbigaste finns, det är det här med att de kommer med en jättesuddig bild på någons arm, såhär, någon kändisarm, du vet, såhär, de har klippt ut och sen bara, ja, det här ska jag ha. Man bara, vill du ha den för att du vill ha den här tatueringen, eller vill du ha den för att den här personen har den, och plus att det är en fin bild? Så jag fattar ju direkt att de vill ha den för att det är någon offentlig, alltså, som kändis som har.
Men har du aldrig gjort en full tatuering? Alltså en tatuering som du har varit så här. Typ som det här McDonalds-kvittot.
Ja, det tyckte jag också var ganska skumt och fult.
Har du stavat fel någon gång på någon tatuering?
Ja, det har hänt en grej. Att, så här är det. När de kommer till mig, de är skitnervösa, vissa. Så de skriver någonting på ett annat språk som jag inte ens förstår. Så för mig så här... jag har gjort förr i tiden, för 4-5 år sedan, då har jag bara, ja men de har skrivit sin text och jag har skrivit ut, sen när jag har gjort den, och sen sitter de och säger, ja men fan, det står ju något, vad heter det, det är fel bokstav, och jag bara, men, du vet, när de är så nervösa ska jag göra sin första också, nu för tiden jag dubbelkollade, jag kollade till och med 3 gånger att det stämmer det de har skrivit, för det är så svårt för mig att veta vad det står där när det är på ett annat språk. Så det är ett få gånger det har hänt så där att de skrivit på ett annat språk, då har det blivit fel. Men som tur, vi har laser som vi kan ta bort och lägga om det.
Vi har löst det. Okej, jag har en fråga. Vad har du och Nessa för relation?
Nessa? Hon, ja, den här som sitter,
ja,
här?
Ja, den här Nessa.
Oj, oj, oj.
Det är jättemånga som
undrar om det här. Är det så? Vi passar faktiskt ihop.
Ja,
på bilder. På bilder. Bara på bilder. Jag ska...
Sen
är det
verkligen... Gör vi?
Nej. Men alltså, jag tror att hon blir generad.
Ja.
Nej, men,
I wasn't ready.
Yeah, jag och Nessa, vi har träffats och festat lite så. Ja. Vi klickar som fan. Det är en grej med oss. Vi har bra, alltså, vi klickar som fan.
Gör vi?
Det gör vi. Ja.
Alltså, Nessa är jättegenerad.
Alltså, du, jag är inte redo på
det. Ja, så det,
ja, det är sant. Alltså,
det kan jag säga. Men vi är bara vänner.
Ni är bara, ja, vänner. Exakt. Ni har bara träffats på festa.
Exakt.
Har vi?
Ja. Va? Ej, det räcker. Så okay.
Vem vet? Det
kan
bli
en McDonald's date.
Säg inte. Nej, okej.
Är Mona Lisa ditt riktiga ex?
Nej, vi har, alltså, det är som på Ex on the Beach, det behöver inte, alltså, hon kom in som mitt ex, men vi har inte varit tillsammans så, men vi har, alltså, haft jätte, för 4 år sedan har vi legat en gång. Det är
som flört.
Ja, som flört. Så det är inte
trevligt.
Det är någon som tycker förlåt. Det är någon som undrar vad du tycker om Elvis. Ärligt, står det.
Elvis, alltså han är en stark karaktär och han, jag tycker han är fett roligt och underhållande. Och det var precis så jag var också i början av min karriär. Så hade jag, det är nice att bjuda på sig själv tycker jag. Och det är det han gör och jag, ändå, jag diggar honom alltså, som person.
Vad är grejen mellan dig och Nina?
Oh my god. Ja, ingenting alltså. Vi har bara festat och hon har gaddat sig hos mig.
Hade du kunnat dejta henne?
Innan du svarade på den, vad var det hon gaddade?
Sluta, ej, det räcker det.
Men vad du la ju ut att hon gaddade. Ja, hon tatuerade in Loco.
Loka. Loka. Med, det betyder Loco. Tjejversionen av galen. Okay. Loco är alltså för killar, Loco är för tjejer.
Hade du kunnat dejta henne?
Varför säkert inte kom undan frågan?
Pass.
Jag tar det som ett ja.
Ja, alla pass betyder ja.
Okej då.
Ja, på den. Okej. På tal om dating, hur vill du att din framtida fru ska vara?
Oj, oj, oj. Uff, jag tror inte jag kan sätta ett finger på hur hon ska vara eller hur hon kommer vara. För att det är en sån grej, jag tror inte man kan bestämma sånt där. Om man faller för någon, då faller man. Grejen att det är också många som går runt och tänker och du vet, bildar en bild i sitt huvud hur de vill ha det, vilken man de vill ha det, allt sånt där. Det är fett onödigt för att du vet, när du bygger upp den här bilden jättehögt och du har den här krav, till slut, du kanske inte ens hittar den där människan. Du måste bara låta det hända, du vet. Det bara kommer från ingenstans och du står där bara och puff, du faller. Men som sagt, du har några så här i ditt huvud du har byggt upp. Men för mig, det är så här, jag har inte hunnit komma så långt att jag ska bygga en bild i mitt huvud hur de ska vara.
Har du inte så här tre egenskaper som är viktiga?
Jo, egenskaper såklart. Alltså, för mig,
du säger tre bara.
Okej. Det första är att hon ska vara väldigt ärlig och genuin och ha fötterna på jorden. Det är så min fru kommer se ut, tror jag, i framtiden. Som sagt, ja. Hon ska veta sitt värde och hon ska kunna laga god mat. Det är viktigast för morsan.
Humor och sånt, är det viktigt för dig?
Exakt, alltså vi ska kunna skämta. Om vi inte kan skämta så kan vi inte ta något allvar heller. Så klart hon ska ha humor.
Men vad hände med din hund?
Värsta historien. Okej, jag berättar kortfattat. Vi köpte hunden som present i USA. Och den var inte så... Alltså, den var inte rumsren, så att säga. De pissade och så. Så det var ganska jobbigt att ha den. Så hon kunde inte ha den. Så när vi gjorde slut så fick jag ta den. Och jag som jobbar så mycket... Jag brukar ha den i studion, allt sånt där. Och flesta av mina kunder såg att jag hade tufft. Jag liksom springer fram och tillbaka, jag har hunden i sidan om. Och jag var helt själv då. Den perioden jag mådde som sämst när allt den här grejen hände, du vet. Och flera månader, jag visade inte ens att jag mådde dåligt. Jag ville bara visa att jag mådde bra. Men jag mådde verkligen piss, för du vet, att ta hand om en hund, speciellt när den inte är rumsren också, det är väldigt, alltså det är huvudvärk liksom. Och för mig det var så här, jag tyckte också synd om hunden för att den diggade alltså Jussan verkligen. Så jag hade den i studion, då kom det kunder som tog hand om den då, så typ en vecka, de fick vara där och 3-4 dagar hos vissa. Så var det en kund som blev verkligen kär i den. Och när hon tog hand om den så sa hon att men så fort du inte har tid, säg till mig så kan jag ta hand om den när som helst. Hon är jättegullig och min mamma älskar den. Så jag bara okej. Okay. Så ibland kunde jag ha den typ 3-4 dagar och ibland en vecka. Till slut hon fastnade för hunden och hunden gillade henne också. Och till slut hade hon den typ, ibland hade hon den i 2-3 veckor helt plötsligt. Och då sa hon till mig att jag ser att du är väldigt tufft, så vet du vad, jag kan köpa den från dig. Och nu hon, än idag hon har den, alltså jag brukar träffa den då. Så jag sa till henne att ja, men, bara på ett villkor, att jag kan träffa henne när jag vill. Då sa hon ja, absolut.
Vad fint, yes. Jag älskar hunden.
För mig
hunden?
Det är Coco. Jag heter Loco, det heter Coco. Men du vet, alltså, hon var jättespeciell. Jag älskar henne för att hon var så här, alltid glad och alltid tungan ute och sånt där. Så för mig det är så här också.
Alltid
tungan ute. Det är så här, alltså, jag hade inte planerat att ha den själv. Så för mig det var fett tufft att ta hand om den själv. Så jag tycker så här, det var värt att hon fick ta över för att hon har mer tid med den. Mm. Plus att hon har uppfostrat hunden också, så den är rumsren nu.
Hur mycket pengar la du på att göra om din studio? Uff,
jag svär, jag själv vill inte ens veta hur mycket, för att det är så, jag har gjort om jättemycket där och jag tror inte jag har någon på ett ungefär. Ja, det kanske är det är säkert över en halv miljon i alla fall. Det är vad jag tror i alla fall, men jag tror att det är mer, för att jag inte ens vill att kolla på det där.
Ja. Jag har en ganska rolig fråga. Sist vi hade en gäst här så hade vi en tjej som heter Miss Gesso. Och okay. Du ser alla de här kuverten där. Ja. Hon fick en fråga. Vem, eller vilken influencer hon tror har en fetisch?
Mm.
Och hon sa dig.
Hon sa dig.
Svär. Och vi har fått en fråga om du har någon fetisch.
Ja, men jag kommer inte säga vad.
Ska vi säga vad hon sa?
Ja.
Kommer du ihåg vad hon sa?
Vad sa
hon?
Nej,
jag kommer inte ihåg. Vilken influencer tror du har en fetisch i sängen? Josef Lokko. Jag tror han gillar när tjejer sprutar.
Ja, oh, just det.
Och hur vet hon det?
Va?
Okej,
va?
Ja,
känner du henne?
Va? Nej. Alltså, jag menar bara hur kan hon sitta och gissa sånt där?
Hon trodde om hon typ så
här... Det lät som att hon har ju fått full pott.
Ja, det
lät. Det lät som att hon har gissat rätt.
Inga kommentarer. Men ja, jag vet inte.
Ja, hon har gissat 100% rätt.
Vad det betyder. Okej, nästa fråga vi har fått in. Vad är din body count?
Hur mycket jag väger?
Alltså jag tror det, nej.
Jani, hur många du har sex med?
Oh, hur många God. Du har legat med?
Kan man passa på den där?
Om du kan göra, du behöver inte så vara här specifik. Alltså,
gör den här. Jag tror att det är jättemånga som tror att det är mycket, men jag svär på Gud, när jag gick i skolan, och alltså, nu vi pratar om 6-7 år sedan, eller 10 år sedan. Inte en enda tjej som kollar mitt håll, förstår du? Så jag har inte haft, alltså, jag har inte haft så mycket tid på mig och så. Men ja, det är över 50-100%.
Okej, men är det över 100? Eller är vi mellan 50 och 100? Eller är vi mellan 100 och 150?
Ett jobbigt, alltså.
Eller är vi mellan 1 till 50? Kanske?
Nej, han sa ju det är över 50.
Sa han det?
Ja,
det är typ 100. Ja. Är det säkert.
Har du någon fobi?
Ja, när jag var 13 bas, jag precis hade kommit till Sverige, då höll jag på att drunkna. Jag kunde inte simma. Så... Förut har jag haft fobi för vatten, men nu har jag lärt mig simma. Så jag har inte fobi för någonting, tyvärr.
Mm. Nice, jag har faktiskt också fobi. Jag har fortfarande fobi
alltså,
för vatten.
Alltså det är så här, du kan inte kontrollera om du hamnar mitt i havet och du kraschar med båten eller någonting. Du kan inte, alltså du kan inte komma undan.
Det är så här,
du kan inte kontrollera sånt där. Du kan inte röra dig, det är det som är hemskt.
Men är du rädd för grejer så här, i vatten också?
Nej.
Alltså typ jag älskar att typ snorkla och såna här grejer.
Men det är rätt för hajar.
Nej, jag har badat med
fiskar.
Hajar.
Ja.
Men jag måste se, alltså det måste vara klart vatten.
Mm.
Förstår du, om jag är typ i Spanien och man trampar ut med en sån här båt och det bara är mörkblått och jag inte vet vad som finns i vattnet, det där, jag klarar inte av det där.
Ja.
Nej, alltså jag har ju fobi för vatten. Alltså jag kan ju typ inte ens bada i havet.
Jag är jätterädd för att åka på kryssning. Jag tänker att man är mitt. Tänker du köra in ett isberg eller vi börjar sjunka? Jag mår jätte.
Alltså nu har inte jag kollat på Titanic. Jag vet ju bara den här scenen. Men min syster tog mig på en kryssning. För typ i juli tog mig på en kryssning. Den finlandskryssningen. Hon bara, du ska vinna dina rädslor. Alltså ni fattar inte. Alltså jag skakade. Klockan var 3 på natten. Jag kan inte sova. Jag bara, ska jag sova i den här hytten? Och det enda jag såg framför mig, det var så här, hur vatten kommer att komma in där. Vatten kommer att komma in där. Alltså jag bajsade på mig. Så 3 på natten, jag har fortfarande en snap på när jag filmar hur vattnet... Alltså jag kollar ner. Ni vet när man står, vad heter det?
Räcket.
Det är många som har ramlat ner också. Där de har festat, varit fulla. Sen de har ramlat ner och drunknat och dött.
Men jag står där och kollar ner, så jag börjar prata när jag går in på båten, på den här kryssningen. Så jag börjar prata med en sån här, han jobbar i båten. Alltså med en sån här, han är så lifeguard eller fuck vad nu är. Jag bara, lyssna här. Han är inte Putte, kommer aldrig glömma honom. Jag bara, alltså jag har honom fortfarande på Facebook. Jag bara, du ringer mig. Det första du gör.
om något händer?
Om någonting händer, ja. Han bara, jag lovar, du behöver inte oroa dig. Han berättade såhär, typ, de här 40 sekunder så är livbåtarna nere, du vet. Han har räddat allihopa. Jag bara, lyssna på att du ringer mig först. Så när jag såg det 3 på natten, han kommer, han bara, har du inte sovit än? Jag bara, ska jag sova? Det är det värsta jag vet.
Vänta på hans samtal bara.
Ja, ja. Jag satt och väntade. Alltså, jag började be till Gud och sånt. Alltså, jag bara, snälla. Jag började tänka på allt jag gjort i hela mitt liv. Till nu det är kört. I alla fall.
Ska vi gå in på leken, eller?
Ja. Nu ska vi gå vidare.
Hur många kuvert ska vi få honom att ta?
3.
3 stycken. Oj,
Josef, nu ska vi köra Säg namnet.
Otroligt.
Och den här leken är så här. Dra inte än. Den funkar så här. Så låt mig förklara. Du ska öppna ett kuvert. Du ska läsa frågan tyst. Vi ska inte höra vad du läser. Du ska bara svara med ett namn. Till exempel, du läser och så säger du Amelia. Exakt, fattar du? Du bara säger Amelia. Bara för att du sitter här. Sen kommer du få antingen ta en tequila shot som vi har förberett här för dig.
Okej, okay, ja, den där, jag ser den.
Utan citron och utan salt. Oj, så ja. Antingen så tar du en shot eller så säger du frågan.
Utan att öppna kuvertet, jag tar den.
Du ska ta 3 kuvert, så blanda ihop de här lite.
Okej.
Vi får se när han bangar.
Det känns som han är riktigt bangare.
Ja. Josef kommer banga sönder.
Inte om han får Amelias keffa, hon skriver.
De snälla måste vi ta bort.
Ja. De är borta.
Är de?
Jag har slängt alla snälla frågor.
Josef ser väldigt fundersam ut.
Fan, det här är jättekänslig.
Men du, alltså, du får ta en shot, men du måste säga ett namn.
Jag måste bara komma på vem. Jag tror, jag ser Vlad. Men det är vad jag tror i alla fall.
Du vill inte säga, du vill ta en shot.
Nej, jag kan säga eller,
vad var frågan?
Det står så här, vem är inte samma...
Vem är inte person, samma person
som är framför kameran som är bakom liksom. Men jag tror också det är för att han alltså han är ändå karaktär, alltså han har ändå mycket energi i, vad heter det, i sina videos, så jag tror att bakom är han kanske lite mer laid back. Det är jag tror.
Okej, okay, nice. Då har vi fråga nummer 2.
Ska jag läsa eller?
Nej, det ser namnet.
Det kan det vara.
Varför ser du som det är så slisk runt hans hals? Slisk.
Det står silk. Oh my god.
Silk.
Silk står det. Det är ett märke.
Ja, jag vet.
Man ser vad man vill se.
Exakt.
Jag tror...
Han öppnar den igen. Tredje gången.
Jag tror jag ser Therese Lindgren.
Therese Lindgren.
Jag
vet inte,
för att jag tror att hon har koll på läget.
Vad är frågan? Vem vill ta en shot?
Jag tar en shot.
Du tar en shot?
Ja. What?
Just.
Inga problem.
Det gick som vatten.
Han bara hällde i den.
Nu är vi inne på...
Han har sista frågan.
Ja, nu är vi inne på den tredje.
Alltså, varför är det bara frågor om influencers? Ni försöker sätta ditt mig.
Ja. Jag bara, ja. Vad trodde du?
Oh my god. Det här är jättetaskigt. Jag kan inte säga det här.
Du säger ett namn och så tar du en shot.
Jag vet att frågorna kommer att komma fram. Ni är
nej. Nej, nej, nej.
Är det så?
Vi vet ju själva inte vad det är du...
Vi bara lägger tillbaka i kuvertet. Då vet vi inte vilken du
har svarat. Jag har redan lagt den i min ficka. Ni kommer inte.
Men då vet vi vilken som fattas.
Oh my god.
Han tog ett kuvert också, så man skulle göra saker värre. Jag kommer ju fortfarande veta vad som fattas.
Ja, men då vet du inte om det är den eller den andra.
Ja.
Ja, men eftersom den var taskig. Du har ju läst upp de andra frågorna.
Vad heter det? Jag säger Ben Mitkus på det här.
Ben Mitkus.
Inte läsa upp så jag kommer nu ta fel. Jag älskar det. Vill vi veta, bror?
Ska du ta en shot eller ska du säga vad det står?
Jag tar en
shot. Han kommer ta en shot. Han har riktigt lagt pappret i fickan. Förstår du? Alltså Josef, jag kommer ju veta vad det är då.
Du kommer veta, men inte folk som lyssnar.
Vad vet jag? Kanske är värsta golare.
Golare har ingen pullare. Det kommer ta på dig.
Jag har bara 2, det räcker.
Men du känner Ben Mitkus?
Ja. Det är därför jag säger att
Har lagt den i fickan. Det är därför jag har lagt
den. Jag vet vem det är.
Jag har två gissningar på vad det är för fråga, men det kan vi ta efteråt. Okej, varsågod. Ta en shot.
Fett nice.
Fett nice.
Okej. Alltså jag känner så här, Josef. Med tanke på att du har tagit upp 3 stycken kuvert. Och du har sagt en fråga. Du måste dra upp en till.
Ej, det räcker alltså.
Jag svär. En sista.
Gör inte våra lyssnare besvikna.
Alltså du...
Okay. They want the juice.
I'm gonna give the juice. We can...
Jag tror inte ens han inser själv.
Det är så kul.
I'm gonna give the juice.
Jag fattar vad vi skrattar. Gud, vi har också mest av mobbarna. Folk säger inte.
Kan man ta en till?
Nej.
Ja, men nu för fan. Okay. Kom igen nu.
Jag ser Adde på den här.
Och vad är frågan?
Alltså det är... Vilken reality-profil har skämt ut sig på tv? Men inte så skämt ut, men det är så här... Det är, alltså, han har inte gjort så, han inte gjort så kloka val så att säga. Nej. På tv.
Okej, okay. Vi köper den om vi ser.
Där får du en applåd. Tack så jättemycket Josef för att du valde att, eller ville, komma och gästa oss idag.
Tack så mycket. Tack för att jag fick
komma. Och tack för att du har öppnat upp dig och kanske visat lite nya sidor som folk inte har hört tidigare. Och att du inte är den här mystiska elaka mannen.
Som folk kanske
men det är väl bra att folk tror det, för att då... Det är de som vet, de som känner mig får känna sig speciella, för att då öppna upp mig bara för dem, eller hur? Istället för att veta att...
Kan inte du känna att det är en liten så här försvarsmekanism? Att folk lite, är lite rädda för dig, så att du behöver inte skälla på dem, utan du bara... På så sätt håller du lite folk borta.
Exakt.
Eller hur? Men det var jättekul att du kom, och som sagt...
Har det känts bra, vill jag bara fråga?
Det känns bra.
Har det känts bra?
Tills jag fick frågan. Och
var du lite nervös?
Ja, nej, det är helt okej.
Jag vet inte, du var nervös innan du kom hit. Du började ju fråga innan vi kom in.
Exakt. Nej, men jag var lite nervös, men det var faktiskt det var inte så mycket grillningar, så jag är lite besviken faktiskt.
Va? Fast alltså, nu får han ta och lugna sig.
Du driver.
Ja, för jag bara, alltså, jag har tid, gubben.
Nej. It's okay. Okay. För den här gången, det är shit.
Det var inte så mycket grillningar. Nej,
Tack så mycket för att du kom.
Ja.
Du får komma tillbaka, så kan du bli ännu mer grillad. Alltså riktigt jobbiga frågor. Jo, bara för att du sa så kommer det bli det.
Vad vill ni ställa? Ni kan ställa era sista frågor nu.
Okej, vad ska vi ställa?
Nej, vi ska spara det här till nästa avsnitt.
Okay, jag tycker att vi ska ha ett så här...
Det här var uppvärmning. Det är
nej,
bra,
men alltså, vad tycker lyssnarna om att vi skulle ha typ en så här, ett avsnitt där vi bara...
Bara ta deras frågor. Bara deras frågor.
Såhär, 5 minuter. Fem minuter om vi har olika människor med.
Det tycker ni borde köra 5 snabba. Eller 10 snabba.
Men vi har inte...
Alltså, vi alltså, i framtiden.
Ja,
alltså.
Kanske.
Vi ska köra det, men jag tänkte bara säga så här då, att...
Wow.
Du är helt paff alltså.
Du får vara generad. Hon är fortfarande generad.
Ja.
Nej, Josef, men... hade du kunnat dejta Nessa?
Ej, nej, det räcker alltså. Det är vi vänner alltså. Keep it that way.
Ja.
Tills vidare.
Nej, men Josef, tack så jättemycket för att du kom. Tack så jättemycket
tack
för att du kom.
Tack.
Jag måste tacka Kiss Illusions, för alltså, helt ärligt, jag fullkomligt älskar den här studion.
Vi har snutt Al-Fajis studio.
Lilla Al-Fajis, shout out till dig. Jag har inte träffat dig, men vi ses nästa gång jag kommer. Se till att vara här, annars jävlar.
Alltså, magisk studio, älskar den.
Och tack för alla som har lyssnat idag.
Vi faktiskt.
Hörs. Puss.
Tack Josef.
Tack.
Puss och kram.
Ciao.
Bye.
حبيبي انت يا غالي جاي احكي لك حكاية خبرك حالهم وحالي حبيبي انت يا غالي حبيبي انت يا غالي جاي احكي لك حكاية خبرك حالهم Thank you.
Ludvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.